Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 212. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur står det till? Hej, hej.
Hej, det står bra till.
Ja, vi är i vanlig ordning utspridda. Och kommer väl så att vara under överskådlig tid. Hur har ni det i dessa dagar? Max ser väldigt långhårig ut, har jag konstaterat.
Nej, men det är skönt. Om man ska säga det så rent personligt, det är skönt att det är bra väder. Man kan vara ute en hel del. Tycker det är en befrielse. Det är tur att inte det här hände i november, känns det som. Jobbmässigt så... Vi kommer ju prata mycket mer om det, men det är klart det känns skönt att det händer något runt fotbollen. Och jag tror att många människor mår bra av att det faktiskt gör det.
Ja, för min del så blir jag lite förvirrande nu då med det här beskedet som kom i fredagen då med Allsvenskan drar igång. För att se vad som händer med min tjänst. Jag har ju gått över och lite bytt redaktion under den här coronakrisen. Så vi får se om jag byter tillbaka helt eller om jag byter tillbaka lite grann eller vad det blir av med helt enkelt. Mycket som hänger i luften just nu.
Den allsvenska starten sammanfaller ju misstänkt bra med min semester. Ja, det ska nog också lösa sig. Men som du var, det är ju som så här. Det är lika bra att vi drar alla. Oj, vi drar lite förutsättningar. Allsvenskan ska alltså starta den 14 juni. Detsamma gäller Superettan. Damallsvenskan ska få börja den 28 juni. Där är du. Ska efter du ska möta Vittsjö, och där är ju datumet satt också. MFFs tre inledande matcher är de som är bestämda. Det är hemma mot Mjällby, borta mot Häcken och hemma mot Varberg. Mm. Och spelprogram för de omgångarna är att vänta inom kort, men i talande stund har det inte
kommit. I de besked jag har hört idag så kommer det inte att komma under den här dagen, utan någon av de närmaste dagarna. Men det kan mycket väl bli så med tanke på att man ska spela två matcher i veckan att redan i midsommarhelgen så har Malmö mött alla de här tre lagen. Det kan bli en match alltså helgen den 14, 15, eller söndag måndag där 14, 15. Det kan bli en match till innan midsommar och sen en i slutet på midsommarhelgen.
För tydlighetens skull ska vi då säga att klockan är strax efter 2. Tisdagen den 2 juni när vi pratar om detta. Vad finns att säga om den här inledande lottningen? Eller lottning, ja.
Fixad lottning.
Ja. Nej, den har ju tydliga geografiska förtecken. Får man säga.
Nej, men så är det ju. Det var ju det enda kloka. Om man ser till de generellt, de tre första omgångarna, så det som förvånar mig är att man har lagt ett Stockholmsderby där. För att pratar vi om oro på stan och problem med sportbar och sånt här, så hade jag ju definitivt inte lagt en sån match redan där.
Men hur... är det sportbarsaspekten av det hela? Är den... Men att den är mer påtaglig i en sån match?
Nej, jag tänker generellt, inte bara sportbarn utan situationen i Stockholm. Det finns ju stor risk att det drar ut stora supporterskaror på stan. Tyvärr är det ju så.
Det Fredrik, jag tänkte fråga dig om det är så här att, eller rättare sagt, är det viktigt att allsvenskan kommer igång nu?
Ja, det får man väl säga. Det hade varit ännu viktigare om de kunnat komma igång ännu tidigare. Om man ser bara till det här, till klubbarnas bästa, om man strikt ser till det. Ur smittskyddssynpunkt är det väl det bästa om man inte behöver spela allsvenskan alls. Alltså, men klubbarna överlever ju inte om man skjuter på det så mycket längre. Det är väl därför man startar upp nu också. I den bästa av världen så hade kanske kunnat skjuta några veckor till på det. Kanske dra igång efter semestern, men det handlar ju om att man ska ju kunna spela färdigt en allsvenska under 2020 också. Så att, ja, när allt kommer omkring så är det viktigt. Ja, för klubbarna är det viktigt, men det var ju framförallt nödvändigt. Så kan man väl uttrycka det.
Ja, det är klart att det inte är nödvändigt egentligen att spela fotboll i de här tiderna. Det handlar om ekonomi och det handlar om hälsa och liv och allt annat i första hand. Så tror jag ändå att för en inte liten del av befolkningen så är det fotboll något som är berör. Och jag tror att vi alla på olika sätt, oavsett vad vi är intresserade av, kan vara bra av att ha lite annat att tänka på också. Jag tror att det kan ha ett psykiskt hälsoperspektiv också där att att vi får något annat att prata om och någon sorts normalitet inom vissa gränser som ändå kan hjälpa oss genom den biten.
Det känns ju som att när nu ligorna drar igång runt om i Europa så känns det ju ganska avgörande för allsvenskan att vara med på det sportsliga tåget, så att säga. Man har ju märkt det under de här månaderna att intresset bland läsarna för Malmö FF har ju inte varit alls vad det brukar vara, eftersom fotbollen och allsvenskan har legat så långt ner i prioritetsordningen hos folk.
Jag tycker ändå inte att det är riktigt, riktigt så enkelt. Det är klart, men om man tittar på MFF-siffror i början av januari till exempel, om vi bara tittar på våra webbsiffror, så är ju läsningen fantastiskt hög. Men det är ju snarare just specifikt denna tiden som det har varit väldigt lågt.
Jo, men precis. Men jag tänker att det hade kanske att göra med att det inte fanns något. Det fanns liksom inget satt slut på den här försäsongen, eller vad man ska kalla den. Det känns ju som att intresset kommer ju nu under de 2 veckorna som är kvar. Går ganska brant uppåt.
Ja, precis. Ja, men jag tycker det är lite spännande att se vad det blir av det här, för att alltså, de som är frälsta lär ju återvända till liksom att visa sitt engagemang och sitt intresse, men de där, om man tittar på de som är lite mer i marginalen som har liksom haft MFF som en hobby nu det senaste, medan liksom framgångarna har kommit och sådär, och de kanske hunnit skaffa sig en ny hobby, de här, de kanske liksom har bytt ut MFF mot att vara i naturen eller vad det kan vara för någonting. Alltså, det finns ju alltid de här marginalåskådarna, som det är inte säkert att de kommer återvända, ja, kanske på flera år.
Nej, och det, just när du säger att marginalåskådarna som kanske inte är återvända, där tror jag det kan bli så, men jag tror att när fotbollen drar igång nu på det sättet som de kommer att göra, så kommer intresset att kanske vara högre än normalt nästan. Eftersom det faktiskt då börjar hända någonting.
Ja, det kan vara så. För mig har det varit lite sådär, det här att utan allsvensk fotboll har varit lite som att sluta snusa. Det har varit väldigt så jobbigt i början. Och sen har man liksom vant sig och liksom ersatt dem med någonting annat. Vad det kan vara. Men så liksom blivit. Nu har det blivit lite vardag igen, och så ska man börja. Nu ska man börja snusa igen, fast snusa en sort som man inte tycker är så god. Det kommer inte vara som förr.
Det är rädd att du börjar röka istället.
Ja, precis. Nej, men det ska bli intressant och så. Men jag kan inte säga att när beskedet kom, det var liksom så att jag stod upp och jublade. Och härligt det ska bli. Men för mig blir det som en successiv upptrappning, tror jag. Jag tror att det kommer vara uppe i liksom engagemangsnivå. Jag får nog ge det några veckor, tror jag.
Jag känner mer om det. Jag känner mer en lättnad, måste jag känna, att faktiskt komma igång. Jag tänker just på det Fredrik du säger, inne på att det startar över stora delar av Europa. För ska man se det i det perspektivet också, och liksom tänka hälsomässigt och så vidare, så tror jag att det är viktigt att Sverige är lite med på den resan också. Annars hade irritationen bland folk och inte mot restriktioner och sånt kunnat växa ytterligare. Och det kan skapa problem i sig själv det också.
Mm.
Sen finns det en annan bakgrund i fotbollen. Det finns ju problem bakom allsvenskan. Alltså, division 1 herrar och elitettan damer ska vi inte prata så mycket om här. Men det är serier som jag vet inte riktigt om man ska få igång. Även division 2 herrar. Där det är långa resor och de kan knappast anses som professionella idrottsmän.
Men då är det ju alltså sagt att de ska börja den 14 juni också.
Ja, och det är ju en tolkningsfråga om de verkligen får lov. Om elitettan lagen damer verkligen får åka över hela Sverige eftersom de inte är professionella idrottsmän. Mm.
Ja, det blir rent bevakningsmässigt intressant också, de perspektiven för oss. Hur många kan man vara på matcher? Hur långt får reportrar åka? Att täcka en bortamatch i Östersund kräver ju ett antal brott mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer i nuläget. Så, det finns mycket frågor.
Generellt har vi ju resestopp inom Bonnier-koncernen. Så att, ska man berätta någonting om, det kanske är intressant för de som lyssnar kring hemmamatcherna, så är det ju så att klubbarna är enligt ett protokoll som är upprättat till klubbarna skyldiga att se till så att alla sändande bolag har tillträde. Och sen i mån av plats och hur det fungerar, och där är Malmö naturligtvis inget problem, så kommer lokal media att få vara närvarande, men under strikta restriktioner. Det kan röra sig med en eller två personer per företag, så att säga. Och som kommer på ett visst sätt och sitter på ett visst ställe på pressläktaren och lämnar arenan mycket fortare än vad vi brukar göra. Vi vet inte om vi kommer att kunna göra intervjuer på området, även om det är sagt att det ska finnas en mixad zon på något sätt.
Ställs det i det sammanhanget några andra krav på klubbarna på tillgänglighet? Om det nu är så att medier inte har samma möjlighet att jobba på plats, att man istället ska kunna...
Nej, nu behöver det ju inte stå i det här protokollet, men jag har inte hört eller sett någonting annat. Men jag vet att vad det gäller Malmö FF så har de ju börjat öka tillgängligheten. När det har gällt att man har sökt folk på telefon så har det löst sig ganska snabbt.
Ja, för det känns ju som det ligger i klubbarnas intresse i detta läget att liksom dra på här och få igång den mediala snurren igen.
Det känns ju extremt viktigt för klubbarna att inse det och att göra det så enkelt som det bara går för media. För det har ju varit ett ganska stort bevis för det här, att Malmö FF, att Malmö FFs roll i stan, tycker jag i alla fall, har varit förvånande liten under de här senaste månaderna. Och det blir ju lite så när MFF själva då styr medieflödet. Alltså, det visar ju vilket behov av tidningar det finns till att presentera ett spännande material kring Malmö FF. Om man vill ha någonting mer då om vilka nya produkter som har kommit i shoppen, eller när spelarna i laget fyller år, eller om man kan rösta på snygga mål från förra året. Det har liksom varit den typen av material som har dominerat de här månaderna. Där fyller ju media en roll som jag tror är jätteviktig för supportarna.
Det är många som inte kommer att följa matcherna på tv, eller ska man komma ihåg. Därför att Dplay är inte en tjänst som är gratis. Och kanske inte ens en tjänst som alla kan få tillgång till. Även om vissa matcher kommer att gå på halvfria kanaler i alla fall.
Vad ser ni framför er själva matcharrangemangen? Jag tänker om det är så att ni har tittat på matcherna från Tyskland och Danmark, och alltså vad är det för känslor det framkallar, matcher inför tomma läktare?
Jag vande mig relativt snabbt. Jag har tittat på en del tyska matcher här. Det är klart att man saknar publiken och allt det här, men man kommer in i det på något sätt och accepterar den verkligheten också. Eftersom jag har skrivit en del om vad man har hittat på i Danmark, så tycker jag det ska bli spännande att se om svenska klubbar är kreativa och involverar och engagerar supportrarna. För jag tror att det är säkert en del som kanske tycker det är töntigt, men jag tror faktiskt det är ganska viktigt för att just hålla intresset vid liv och känna den här gemenskapen. Även om det är på ett annat sätt. Det är klart att det som Mittjylland nu hade 2000 bilar på en Bergvin fotboll och ett tifo med bilar. Det är klart att sånt kommer man också komma ihåg och prata om i framtiden.
Ja, precis. Det är en sak ju säkert. Det är ju verkligen inte läge att hålla på och gnälla liksom över att det inte får vara folk på läktaren. Det är bara att tugga i sig liksom. Ingenting kommer ju vara som vanligt under en väldigt, väldigt lång tid framöver. Och det som man aldrig skulle kunna tänka sig som supporter för ett halvår sedan, kanske man får försöka ta och omfamna nu. Det är väl inte så mycket svårare än så egentligen. För det handlar ju om att skapa en ny vardag och verklighet här.
När vi nu ändå är inne på supportarna tänkte jag då kanske vi skulle prata lite grann om det här med MFFs årskort och eventuell kompensation och sådär. Om vi först ska dra det som MFF har erbjudit sina årskortsinnehavare, Max.
Nu vill säga, jag tar lite fritt ur huvudet här, men först och främst kommer man att starta ett magasin. Alltså ett webbaserat magasin med Anders Andersson bland annat och Saga Fredriksson från Dagbladet tror jag. Som kommer alltså sända en timme före både hemma och bortamatcher. Och det blir då ett sätt att, vad ska man säga, bli lite närvarande på ett annat sätt än när man beger sig till stadion och dricker öl och käkar korv och snackar med andra människor. Så det är ju en del av det hela. Sen är, den andra stora biten är ju att man får välja om man vill ha 2 månaders fritt D-play eller om man vill få 3 gratis Europa League-gruppmatcher i höst. Och det är ju ingen som kan faktiskt säga att det blir gruppspel i höst. Men, så där är ju en liten chansning om man väljer det alternativet. Men jag har också sett att om det inte blir något Europaspel alls i höst så går det vidare till nästa år. Alla har ju också rätt att behålla sina platser till nästa år. Och sen finns det alternativet som MFF har kommunicerat sedan tidigare som innebär att man utifrån när säsongen är över kan summera hur mycket matcher som man har inte fått gå och se och så kan man få kompensation för det. Men man kan inte välja båda alternativen. Så väljer man det som de kallar supporterpaketet nu, då kan man inte få kompensation på annat sätt i efterhand. Det är lite andra småbitar i det hela, men jag tycker det är de stora dragen så att säga.
Så man kan inte både få se webbsändningen med Saga och Anders och få sina pengar tillbaka. Så enkelt är det.
Nej, precis.
Och vad tycker du om, som konsumentombudsman, Fredrik, om detta?
Ja, det jag vet inte. Jag har svårt, det känns svårt att sätta sig in i det. Jag har inte lagt ut pengarna själv. Så det är svårt att... Det är ju någonting i alla fall. Jag kan ju tycka att man kanske skulle kunna hitta en deal där man i alla fall erbjuder säsongen ut, året ut med Dplay eller något sånt där. Men det är ju lätt för mig att sitta här och säga. Det här med Europamatcherna är ju lite mer vagt. Det är ju inte säkert att Malmö FF kvalificerar sig till gruppspelet i höst. Och det är inte säkert att de ens kvalificerar sig till kval nästa år. Så att den är ju lite mer, den vägen är väl lite mer järv att välja då helt enkelt.
Jag tänkte väl samma tanke just med Dplay, men jag tror problematiken där är ju att för det första vill Dplay in sina pengar. Så det är faktiskt så att Malmö FF får betala de här abonnemangen till Dplay. Och vad jag förstår med ordinarie pris.
Jag hittade det ordinarie priset så kostar det väl 349 kronor i månaden. Så att det är väl någon slags rabatt då i alla fall.
Det verkar lite oklart. Därför att Dplay skulle ju ha ett säsongserbjudande där du bara betalade för de månader de faktiskt allsvenskan spelar. Eftersom allting blir komprimerat nu så misstänker jag att de kommer höja priset på det abonnemanget. Men det är svårt att veta. Men det jag vet när jag pratade med MFF är ju att det gäller i 2 månader från när matcherna börjar med uttryck och så. Så det är inte så att alltså, börjar nu matcherna den 14 juni så gäller det till den 14 augusti. Det är inte bundet till kalendern menar. Och vad jag förstår så måste det ju också gälla till alla allsvenska matcher.
Ja.
Och det är ju klart att det är ju inte tillgång att du kan se alla matcher. Så jag tror att det här med att man inte får hela säsongen har nog att göra med dels det här ekonomiska, att det kostar MFF. Och sen är det väl kanske lite grann också att, där vet jag inte hur det fungerar med bindningar och sånt här, men att du, om du släpps på publik igen så kan ju faktiskt folk gå och titta på matcherna.
Nej, men det är ju oerhört viktigt. Det är väl uppåt över 20 miljoner det rör sig om i intäkter för de här årskorten, de här 12 000 årskorten som Malmö FF har sålt.
Det är svårt att beräkna exakt hur mycket det är eftersom en rätt många årskort också är sådana här partnerårskort.
Ja, alltså, där precis. Men vi kan i alla fall konstatera
det är
och det skulle ju vara en helt otroligt stor smäll om det blir så att alla på ett bräde skulle kräva de pengarna tillbaka. Så att MFF var ju tvungna att agera här. Det är ju inget snack om den saken. Och jag tror ganska många kommer nappa på det trots allt, om jag bara får gissa. Liksom.
Om man jämför med Danmark, för jag har kollat med några klubbar där så har ju de flesta accepterat de erbjudanden de har fått där. Nu var det mindre del av säsongen kvar där ju. Men folk har rätt så solidariskt att ställa upp bakom sina klubbar.
De har ju mindre del av säsongen, å andra sidan den mest spännande delen kvar.
Ja.
Det har varit värre om det var de 10 första omgångarna man kunde få se. Det har man kanske inte varit lika sugen.
Men om man tittar, om man jämför MFFs situation ur det hänseendet med de allsvenska konkurrenterna, om vi bara tittar rent ekonomiskt här nu, vad, det är klart att MFF med sin kassafördel klarar sig bättre i det här skedet än många andra. Men ser ni några, alltså, är det några som är hårdare drabbade än andra, tycker ni?
Det är svårt att säga, därför att jag tror att egentligen att de klubbarna som säljer lite årskort kanske i slutändan blir mest drabbade. Därför att de tappar ju, framförallt om det här blir långvarigt, och det tror jag att det blir. För de tappar ju all lösbiljettsförsäljning. Alltså om ett lag som Mjällby har sålt 500 årskort men tappar 3,500 åskådare i snitt, så blir det ju en väldigt tung tapp där. Jag vet inte, men det är en tanke.
Ja, bara liksom när MFF-supporterna ska besöka Strandvallen där, liksom, hur mycket, ja, mycket korv det säljs, hur mycket biljetter som köps och så vidare. Alltså det är jättesvårt att säga. Tänk om att klubbarna i mellanskiktet har det svårt, som ändå att ta en klubb som Elfsborg till exempel. De har ändå ganska höga omkostnader. Och där kan det bli liksom, de här Örebro och de här klubbarna som ändå, alltså, de har en hyfsat stor kostym och ändå ganska beroende av publiken som är ändå inte så stor, men den är inte ingenting heller liksom.
Så sen tror jag också att det här, jag är lite inne på det här med evenemang runt matcherna. Jag tycker faktiskt det är lite upp till svenska klubbar att visa lite, vad ska vi säga, engagemang och kreativitet och hitta på andra saker. För att vi pratade väl om senast då när Göteborg hade en träningsmatch och lyckades sälja 52 000 biljetter till Ullevi på en match som inte spelades. Alltså det är mycket, det gäller att hitta nya vägar och att supportrar kommer säkert att ställa upp och stötta sina klubbar. Men de gör inte det av sig själv, utan klubbarna måste vara kreativa.
Och där har jag också i Göteborg visat lite kreativitet, men i alla fall tagit upp förslag på frågan om att faktiskt spela på Nya Ullevi istället sen när man släpper på publik till viss del i alla fall. För där kan man ju få in, alltså, med säkerhetsavstånd och ganska mycket, mycket fler folk på Nya Ullevi som sväljer mer än dubbelt så mycket som gamla då.
Det är ju väldigt klart.
Skulle kunna vara en idé för Malmö FF att spela på Malmö stadion, men den är nog inte tillräckligt mycket mer stor än vad nuvarande stadion är. Eller båda är nuvarande.
Nej, och frågan är väl också i vilket skick läktarplatserna är på Malmö stadion.
Ja, där är för mycket ståplatser, du vinner inte. Det, där är nog knappt, där är nog färre sittplatser faktiskt.
Mm, ja, det kan nog mycket väl vara så.
Om man då övergår att titta på det här ur mer sportslig synvinkel. Det har ju blivit i princip 2 månaders extra träningsförberedelser. Även om MFF och andra har haft lite inlagda semester under den här tiden. Några träningsmatcher har det däremot inte blivit. Och lär inte bli så mycket heller. Vilka, om vi tittar på MFF ur det här perspektivet först. Vilka fördelar och nackdelar har det här inneburit för MFF? Rent sportsligt.
Det låter ju konstigt att prata fördelar, men just Malmö har ju haft fördelar. Man har en ny tränare som har fått tid på sig att jobba in ett nytt system. Man har haft väldigt många spelare hela. Det har varit lite skador vad jag förstår. Så att man har haft en stor trupp att träna med, vilket innebär att man har kunnat spela mycket internt 11 mot 11 på träningar. Och man har ju en bred trupp att byta med. Vilket det säkert kommer att bli en förutsättning, och det kommer ju att bli skador också.
Ja. Den breda truppen är den största fördelen. Alltså, och den är inte bara bred, den är en väldigt, väldigt spetsig. I den mån de kommer ju förmodligen sälja av i alla fall någon spelare här i sommar av hög kaliber. Det känns inte som att man kan ha den truppen, även om den kan behövas med tanke på tätt matchande och så vidare. Men de har ju också en säkerhet av, okej, nu MFF blöder ju pengar också, liksom många andra. Och MFF har en dyr trupp. Och är ju förstås beroende av inkomsterna. Men det känns ändå som att det finns en ekonomisk grundtrygghet i klubben. Som ändå spelarna behöver inte dagligen ta del av nyheter av stil med att nu måste den personen sparkas eller här är det kris och så vidare. Det är lite mer arbetsro så att säga under säsongen. Och det kan man nog, det är nog ganska viktigt faktiskt i en turbulent tid. Sen så är inte jag så säker på just det här. Det har kommunicerats ganska mycket det här med att ny tränare, nytt spelsystem och man ska jobba in det. Jag vet inte riktigt hur länge man kan träna på ett spelsystem bara. Man måste ju spela också för att få det att fungera. Man kommer till en punkt på träningen där man inte når längre. Och jag tror att den punkten har nåtts för ett tag sedan. Nu handlar det mer om att hålla spelarna glada och motiverade.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Så någonstans där tror jag att MFF kanske inte är så där våldsamt långt fram på grund av detta. Än trots allt.
Ja, vad gäller humör och motivation kanske det ändå var bra att det var en ny tränare.
Ja, det är så möjligt. Även om det har sipprat ut lite uppgifter till om att det inte enbart glada miner på träningarna i Malmö FF heller där. Men det vet jag inte hur mycket som är sant där av.
Nej, men det är klart att att spelarna som alla andra påverkas av en sån situation och går där och nöta på varandra träning efter träning och aldrig får liksom utlopp för den energin någon annanstans.
Mm. Ja, men det är också som att om man har en ung trupp med spelare som vill utvecklas hela tiden så finns det finns en annan motivation för dem och på träningen att prestera sitt yttersta och känna att man blir lite bättre hela tiden. Men om man tittar på spelare som Behrang Safari och Rasmus Bengtsson så handlar det ju framförallt om att hålla sig kvar på en nivå. Och det är inte riktigt lika kul att gå till träning med det som främsta mål. Om ni förstår vad jag menar där. Det känns som att en ung spelare är lättare att motivera i det här. Och MFF har ju faktiskt en ganska ålderstigen trupp. Nu är man ju ute och det här är ju liksom bara spekulationer. Liksom, men det skulle ju eventuellt kunna påverka i någon utsträckning.
Jag vill egentligen tänka på två saker där. Fredrik, du har helt rätt att det är nog bra med en ny tränare. Framförallt med tanke på ändå den bakgrunden. Alltså att ha Ove Rössler under den här perioden utan matcher. Tror jag hade varit väldigt jobbigt faktiskt. Jag tror han var så extremt tävlingsinriktad. Sen det här som hände med Rasmus Bengtsson, jag vet ingenting om det överhuvudtaget. Men eftersom Jon Dahl Tomasson faktiskt kommenterade det så är det ju någonting som har hänt. Men samtidigt så har jag också sett spelare ryka ihop på träning. Jag har sett Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson i fjol nästan inte prata, eller de var väldigt, väldigt arga på varandra och nästan slogs med varandra på träning. Det är ju sånt som händer ibland. Och sen när de gick ut så var det fortfarande väldigt ansträngt. Det som var anmärkningsvärt var väl nu om Rasmus sökte hem och det hängde i lite grann där. Men jag tror inte man ska vara för stora växlar på det och kanske man har nött ännu mer på varandra som ni säger nu.
Ja, men precis. Det är ju liksom, där får ju någonstans framgången skriva historien. Om MFF vinner guld 2020 så är det alltid, eller vilket år som helst, det har varit bråkigt på träningar och så, då är det liksom det stora gulddokumentet ska skrivas. Då är det alltid så här, ja, det var bråkigheten på träningen som drev det här laget framåt. De fick det att lyfta och sporrade spelarna och bli ännu bättre. Men kommer laget bara trea så är det, ja, det är den här bråkigheten på träningen, det har liksom splittrat laget och fått att de inte kan prestera. Alltså ofta så tenderar det där till att i efterhand sätta sig i ett helt annat ljus än vad det är. Men generellt sett så tror jag att de två spelare ryker ihop på träningen betyder extremt lite. Det tyder väl bara på att det är vinnarskallar i omlopp. Liksom. Men det är ju såklart en tacksam vinkel på en artikel förstås. Och det är inget fel i den, den stämmer ju. Sen så är det ju vilka växlar man drar på det. Däremot så är just ett uppehåll så här, det är lite ovant för Malmö FF. Inget lag har ju haft mindre uppehåll än de senaste åren än Malmö FF. Känns ju som att de har blivit bättre av vårt matchande och vuxit av det. kanske blivit slitna i perioder men kommit ut på andra sidan som ett i mycket bättre lag i alla fall.
Ja, tittar man på spelprogrammet så är det ju rätt, på sitt sätt, det kan se på pappret den ser ut som en enkel start, men det kan bli ganska tufft att möta två nykomlingar direkt i början. Mm. Och Häcken borta är alltid svårt. Så att, det är väldigt svårt. Men jag tror vi får se en allsvenska där väldigt lite kommer att vara normalt. Vi kommer att se många skrällar, många överraskningar, oväntade resultat, oväntade vändningar. Det kommer att vara ett helt annat år än vanligt.
Precis. Men där kommer man in på en annan aspekt, det där med nykomling versus storlag och så vidare. Malmö FF har ju ofta haft en matchplan att gå ut väldigt, väldigt hårt, sätta press på motståndarna, och jag ser inte något sätt att den skulle ändras under Jon Dahl Tomasson, snarare intensifierats. Och i detta så har ju i alla fall på hemmaplan publiken har ju verkligen ingen liten roll i det där, utan den ska ju lyfta MFF. Och Det kommer ju bli en jätteintressant aspekt som måste beräknas i sportsliga parametrar också, det här med att det inte är någon publik på läktarna. Så om man ska liksom räkna ut det överlägset bästa laget som borde egentligen vara allsvensk favorit, om man ser liksom trupp i förhållande till publiksiffror hemma, är ju Häcken. Det här är ju deras stora chans liksom. Inget lag är ju så bra på att spela inför lite publik som de. De är ju det publiklaget som det är låga publiklaget som har lyckats bäst. Dessutom så finns ju den här aspekten med domarna också som Andreas Alm då, tränaren, har varit inne ganska ofta på då, att när de möter Malmö FF och Djurgården, AIK och Hammarby så missgynnas Häcken på grund av publiktrycket på stadion, på Tele2, på Friends och så vidare. Det har ju pratat mycket om. Det finns, och det kommer ju bli en aspekt av att det är ju en annan sak att döma på stadion om du inte har en ståplats som liksom, vad ska vi säga, inom citationstecken, granskar ditt beslut. Och agerar lite liksom omedelbar domstol där. Den aspekten kan bli ganska intressant att se. Och jag kollade lite, jag har sett att det skrivits lite på Twitter om det också. Hur hemmalagen har tappat poängmässigt i Bundesliga. Så jag har räknat lite på det. Det har spelats 36 matcher i Bundesliga sedan de startade om här i mitten av maj. Och 22% har vunnits av hemmalaget. Alltså det var femte match bara som hemmalaget lyckas vinna. Och innan uppehållet så var snittet 43,3, alltså innan coronapandemin. Det är en ganska ordentlig sänkning, och jag vet att det statistiska underlaget är ju alldeles för litet för att kunna göra en jättestor, liksom dra några jättestora växlar, men det är ändå ganska, det är intressant ändå.
Jag tycker du har en poäng där med Häcken just alltså. Därför att det är många andra aspekter, som vi säger, om Malmö får åka till Stockholm och spela utan publik, så gör det ju då matcherna mycket lättare. Mm. Så att det är lite ge och ta där, så att säga. Och samma med Göteborg.
Alltså Tele2 arena utan publik. Det kommer bli stämning utan dess lika. Alltså. Ropen bara studsar mellan väggarna.
Där Fredrik började, det här är spännande. Därför att, nu har ju Jon Dahl Tomasson upprepat detta två gånger. Att Malmö FF 2020 ska dominera utan boll, med boll och spela överfallsfotboll. Och det låter ju nekligen som att det kommer att vara fullt ös från början.
Då får man räkna med lite bråk på träningen om man ska spela.
Och då får man ju se hur liksom, om det funkar att köra det direkt från start utan publik och så vidare. Det man har fått...
Som fotboll driven av publiken, tycker jag. Alltså, i alla fall i skeden där man vill liksom växla upp lite ytterligare. Spelarna har ju vittnat väldigt mycket om vilken extra energi de får av publiken när de jagar ledningsmål eller jagar kvittering.
Det man har sett från Tyskland också. Nu blir det kanske inte riktigt samma sak, men de första matcherna var ju, alltså det tog tid innan lagen kom igång, och jag uttrycker mig så här. Nu tror jag att det är en skillnad med Sverige, eftersom här har ju lagen kunnat träna för fullt hela tiden. I Tyskland var det ju verkligen så att man nästan gick från sofflocket till fullt öst direkt.
Ja. Det blir förresten spännande att se en aspekt också när vi kommer in på den breda truppen, de här fem bytena. Hur tränare rent taktiskt kommer disponera dem. Det är ju ändå rätt häftigt att man om man tycker att man tycker att ett lag att man kört fast, och med tanke på den styrka MFF har, att liksom i paus då potentiellt kunna slänga in, ja, säga att de sitter på bänken och med att byta in liksom Guillermo Molins, Ola Toivonen och Marcus Antonsson på ett bräde liksom. Man kan måla om kartan i en match ganska rejält med de här nya förutsättningarna.
Nej, vi ska säga det, de fem bytena får fördelas på tre tillfällen.
Ja, precis. Ja, men säg att du gör de tre i paus och sen kan du byta in två mittbackar sen om du behöver säkra upp.
Och det man har sett i Tyskland är att de har utnyttjat väldigt mycket av de här bytena. Danmark har jag inte hunnit säga så mycket av dem.
Nej, det blir spännande att se hur tränarna disponerar där. Det blir lite nya förutsättningar även detta.
Och det vi håller på med nu lite grann, det är det jag tror folk kommer att må bra av också. Att få någonting annat att spekulera kring och fundera kring. Och jag tror att det kommer att skruva upp intresset kring fotbollen och allsvenskan. Trots att man inte kan gå på matcher.
Mm. Så är det.
Jag tänker på det här med att försöka lista ut vilka startelvar så lagen ska ha. Det kommer ju bli en ren... Det kan man ju nästan bara lägga ner.
Ja, där ska vi säga till lyssnarna att normalt sett kan vi ju se väldigt många MFF-träningar. Och även om man inte ser den dagen innan match så ser man ju mönster tidigare. Och vi har rätt så ofta kunnat vara ligga nära med hur vi tror laget ska ställa upp. Nu vet vi ju väldigt lite eftersom vi har fått se två hela och en halv träning på två månader. Och då, men dessutom en ny tränare som kanske har hittat nya lösningar.
Mm.
Det är ju också så att det är ett transferfönster som är öppet just nu. Det här FIFA-sanktionerade extra transferfönstret som gäller från 31 maj till 13 juni. Och eftersom det har pratats väldigt mycket om Ola Toivonen så tänker jag att fråga om ni tror att det blir redan nu eller kommer du att vänta till det nästa ordinarie fönstret?
Jag tror att övergången blir nu. Därför att du tappar oerhört många matcher från den 13 juni och fram till den 15 juli som väl är nästa öppning. Så kan du ju spela 6-7 allsvenska matcher minst, kanske 8 till och med. Så att det vore ju ett väldigt stort tapp om det skulle bli så. Däremot så tror jag inte att det är så att han spelar premiären. Han måste ju först och främst ta sig hem från Australien. Och ja, allt praktiskt måste lösas. Men så som, eftersom vi pratat om det tidigare, eftersom det brukar vara väldigt tillförlitliga uppgifter just i det här fallet kring övergångar. Och den mannen på Expressen, så vi gjorde väl konstigt om inte det här stämmer eftersom han har gått ut så hårt nu.
Mm. Nej, det tror jag man kan nog räkna hem, helt klart.
Det är lite klurighet eftersom, och där vet jag inte hur de ska lösa det, om han ska ha sign-on-bonus och sånt här, för den måste betalas ut när han inte är bosatt i Sverige. Och det är lite komplicerat nu med långa avstånd och inte helt lätt att resa. Det är mer en ekonomisk fråga.
Den sportsliga påverkan av den transfern då? Fredrik, du som är expert har sett samtliga Toivonens matcher i Australien.
Nej, den är ju jättesvår att analysera skulle jag säga. Det rent spontant så känns kanske inte Kiese Thelin och Ola Toivonen som det mest synkade anfallsparet. Man vill väl kanske egentligen ha en liten annan typ av anfallare bredvid Ola Toivonen. Jag höll på att säga att han hade behövt en Marcus Berg-typ bredvid sig, men det kanske snarare skulle vara så att han behöver Marcus Berg bredvid sig. Men Marcus Berg lär väl dyka upp i Allsvenskan i en annan klubb. Mer blå och vit sådan inom kort. Det hade varit kul för serien överlag. Alltid trevligt med hemvändare. Det mest intressanta med värvningen är väl egentligen just nu i alla fall att prata om den rent så, vad den innebär för truppen överlag. Vad betyder det för Adi Nalic? Och hur går det med den där ungdomssatsningen som skulle komma? Tim Pritcha på väg bort och Nalic ett steg ner i hackordningen. I alla fall när jag tänker på det. I alla fall min bild av det. Det är möjligt att Jonald Thomas har en helt annan bild. Men det är den typen av frågor som väcks.
Men det är svårt, för på något sätt, om nu Toivonen finns som en möjlighet och har funnits under lång tid, alltså det är väl svårt att tacka nej och svårt att hitta rätt timing i den kanske. Men sen tror jag man får hänvisa mycket till, alltså vi får inte glömma det här att du ska spela oerhört många matcher på kort tid, och att det kanske är så att både Alinalic och Toivonen behövs i den rollen, och att det kommer att bli skiften, mycket skiften mellan. Alltså om du bara tar starten här, om det nu skulle vara så att Malmö spelar söndag, onsdag, söndag till att börja med här, så måste du göra mycket byten. Alltså vi brukar ju prata om det här med rotation, men skulle någon rivstarta med tre raka matcher här, så är det ju tveksamt. Kanske om du inte är inom mittback.
Mm. Sen är ju värvningen, se om den behövs, om det är vad MFF behöver på sikt. Om man planerar att använda honom som i ett rull, eller om man vill bygga kring honom. Det var ju ganska tydligt när Rosenberg kom hem att vi bygger framgången. Alltså vi bygger egentligen hela klubbens identitet kring Marcus Rosenberg. Det kommer väl inte vara lika samma med Ola Toivonen. Dessutom Ola Toivonen 3 år äldre när han vänder tillbaka än vad Marcus Rosenberg var när han vände hem. Så just den aspekten blir ganska intressant också.
Men det är ju en kortsiktigare satsning så att säga i det perspektivet, absolut. Mm. Spelmässigt så är det ju spännande. Det finns, han har ju meriter, det kan man inte komma ifrån, som är väldigt höga. Sen gäller det bara att han visar rätt motivation och engagemang. Ja. Vad jag förstår, det blir ett större och bättre med åren.
Ja. Absolut. Sen blir det ju spännande att se hur MFF agerar på transfermarknaden där. Som sagt, vi har ju Jo Inge Berge till exempel, har det pratats väldigt lite om den senaste tiden, och hans comeback i MFF har väl inte varit vad han hoppades på. Inte hittills i alla fall.
Nej, det kan vara en knepig position. I det här nya systemet kanske inte hans position är så given.
Nej, och det känns väl också som att Ola Toivonen kommer placeras på den positionen som Jo Inge Berge helst av allt vill ha i Malmö. Mm.
Hur ser det ut i vilka namn är det som i övrigt har förekommit i diskussionerna här kring under våren?
Det känns väl som det är Göteborg det hörs mest om, va? Det är Fredrik har väl bäst koll.
Menar du namn?
Ja, jag menar både och egentligen. Det var en väldigt öppen fråga.
Vilka namn?
Ja, alltså
Silly Season.
Ja.
Jag har nästan helt tappat det. Men vilka... ja.
Nej, men det är ju det som är problemet för mig också. Jag har sällan haft, allsvenskan har legat så långt bak i över saker som jag har haft att tänka på, så att jag inte riktigt hängt med i sammanhanget.
Hängt med, det är perspektivet. Jakob Johansson är väl den största, ska vi nästan hålla som den främsta allsvenska värvningen hittills. Han gjorde ju trots allt målet mot Italien som sköt Sverige till VM där. Och sen så skriver Ola Toivonen på för Malmö FF, så är det också stort med Jakob Johansson. Han kanske har kanske större potential än vad Ola Toivonen har, om man ser.
Sen har vi pratat om Bjärsmy och Berg till Göteborg.
Ja, Bjärsmy är väl ingen direkt förstärkning egentligen, skulle jag säga. Han var ju inte speciellt bra när han spelade den senaste vevan. Sen kan han kanske lyfta av en bättre omgivning och så här, Blåvitt är en stabilare klubb än vad nu var då. Men för de här Marcus Berg så är det ju en kanonvärvning. Sen så tycker jag ju fortfarande att Hammarby har värvat överlag bra.
Ja, det är klart.
De kanske får hem en lång anfallare. Kommer inte ihåg vad han heter nu. Han har spelat i Italien tydligen, och även i USA och England och Frankrike och Spanien och sådär. Han kanske kommer i höst.
Ja, det är klart att det surret kommer att påverka och prägla starten här naturligtvis också. Mm. Time will tell.
Ja. Tät matchning på konstgräs. Det låter precis som någonting för honom. Match var tredje dag.
Exakt.
Men hörni, jag tänker så att vi ska återkomma en gång till här innan allsvenskan börjar. Nu när vi...
Ska du avsluta
vad
du
pratar om? Men just det, ja, det kanske jag gör då.
Ja, det hoppas vi skulle slippa det.
Ja, vi får se. Det är lite oklart. Du har redan sagt att Häcken ligger i vinnarhålet.
Vi hann aldrig vända in några tips, va?
Nej, vi hann aldrig komma så långt.
Precis. Vilket var tur för oss. En av de positiva aspekterna med coronan är att ni slipper höra på våra snedsteg. Tipsmässiga snedsteg. Jag hade en spaning.
Ja, precis. Jag tänkte säga, har ni några fria tankar nu när ni har chansen?
Jag har ju som väldigt många andra sportälskare suttit och fullständigt förlorat mig i den här Netflix, jag vet inte om man ska säga dokumentären, men Netflix-serien The Last Dance, som handlar om Chicago Bulls i allmänhet och Michael Jordan i synnerhet egentligen. Och Scottie Pippen, som var hans vad ska man säga, vapendragare under de här åren då, han framställs ju kanske inte så positivt som han hade hoppats på. Det har varit lite kritik om det där. Men det är en ganska fascinerande karriär, Scottie Pippen i alla fall. Alltså, man skulle väl kunna säga att han var under den här perioden världens näst bästa spelare. Och han hade väl förmodligen varit världens bästa om nu inte vore för Michael Jordan. Och det är sällan en andra man har fått så... Alltså, han har verkligen hamnat i skuggan. En så pass bra basketspelare har hamnat i skuggan. Det är ganska... Det är ganska intressant, så att jag tänkte på vad det finns ju ändå motsvarande i allsvenskan liksom, som har fått sina karriärer överskuggade av en större stjärna då, den här större. Så hittade jag, kom jag på det mest lysande exemplet i Malmö FF, så jag tänkte jag skulle testa resonemanget i alla fall. Är Staffan Tapper allsvenskans fått liksom fullständigt, alltså det är en landslagsman, spelat VM, varit tongivande i MFF, lett laget ut till en Europacup-final, men ändå alltid i skuggan av Bosse Larsson på något sätt. Och på inget sätt, Scottie Pippen hade nog kanske lite mer problem med att vara i skuggan än vad Staffan Tapper var, för Staffan Tapper har ju lite delvis satt sig själv i den här skuggan. Han lyfter ju ofta fram Bosse och skriver böcker om honom och pratar gärna mer om Bosse än om sig själv, det är ju nästan bilden. Staffan Tapper är ju ingen som framhäver sig själv gärna sådär. Och sen så, jag försökte liksom hitta lite paralleller, vissa kan kännas krystade. Tapper spelade skadad i Europacupfinalen 79. Pippen spelade skadad i slutspelet 1997. Sen har vi Tappers sån här, det här lite mörkare, eller mörkare, den här tunga delen, den här straffmissen då i VM 74. Skulle kunna Pippens motsvarighet kunna vara då när han vägrade spela med 1,8 sekunder kvar av slutspelsmatchen mot Knicks 94, eller möjligtvis semifinal, game 7 i semifinalen mot Pistons 1990 då. Man spelade med migrän, vilket inte funkade alls, och Bulls förlorade den matchen. Vilket Michael Jordan fortfarande verkar synnerligen bitter över. Ja, jag vet inte vad ni är för den spaningen.
Nej, jag köper det. Jag är ju mest nyfiken vem du anser var Dennis Rodman i det MFF-laget.
Kan det vara Micke Rönnberg var lite senare.
Annars ja, det var ju 80.
Ja. Han hade ingen sån på 70-talet, kan jag säga. Det var inga...
Nej, inte Christer Kristensen. Han är inte så flärdfull rent så att han kommer sminkad till match direkt, men...
Nej, alltså Christer Kristensen har ju varit extremt lojal. Det kan man ju inte anklaga Rodman för.
Nej, precis. Alltså,
jag tänker ju två saker direkt här. För det första, en fråga. Vet ni var Scottie Pippen avslutade sin karriär?
Ja, det var Sundsvall, va?
Ja, det är bra där. Och sen han spelade en match med Sundsvall när han var 42 år. Sen är jag oerhört imponerad av spaningen och att du går tillbaka till detta eftersom du inte var med på den tiden, Fredrik. Men liknelsen med Staffan Tapper är fantastiskt bra. Ja. Staffan var alltså en missförstådd fotbollsspelare. Det var lite gnäll i supporterleden och sånt ibland. Därför att han var lång och gänglig och det kunde se lite bakvänt ut ibland. Men han hade en fotbollshjärna som var helt fantastisk. Och en väldigt stor arbetskapacitet dessutom. Men han var liksom... det Bosse Larsson gjorde med fötterna, det gjorde Staffan med insidan av huvudet. Sen trodde många att han var duktig på att nicka bara för han var lång, men det var han inte. Men han var en oerhört duktig kreatör och regissör.
Och en bra start.
Mycket bra jämförelse.
På tal om Bosse Larsson, nu pratar vi om Staffan Tapper och direkt kommer vi in på Bosse Larsson då igen, vilket någonstans ringar in min poäng här. Jag ser att Malmö FF har lagt ut en liten intervju med Bosse Larsson här nu, som står i en MFF-tröja vid ett träd och säger: Malmö FF betyder fortfarande mycket för mig. Nu är det viktigt att vi alla som älskar Malmö hjälps åt. Staden mår bra av Malmö FF.
Det som var stort där om det är att Bosse är med på bild, ja, det är han, för det vill han oftast inte vara.
Nej, precis. Så det är väl liksom, säger väl något om stundens allvar, antar jag.
Det är en väldigt, väldigt stark hälsning, kan jag säga.
Ja, precis. Det känns som att jag har faktiskt inte sett en bild på honom tagen de senaste 10 åren, skulle jag säga. Nästan sen invigningen av stadion egentligen.
Vi träffar dem något senare, men det är inte... Nej, det är länge sedan. Jag har ju träffat honom, men då har han ju inte velat att vi tar bilder.
Nej. Han är så lik.
Han är så lik. Väldigt mycket, och det är hemma vid där han bor. Bilden är tagen.
Ja, och det är snedbenan är kvar.
Jajamensan. Det var faktiskt starkt, måste jag säga. Hur säger det?
Han kommer in och kort och meddelar att han har köpt andelar i Hammarby också.
Det är inte Bosse Larsson. Det är en lojal man, det kan jag säga. En lojal
fan. Jag hade skrivit upp den allsvenska tempen.
Så är det. Hörrni, vi återkommer innan allsvenskan drar igång, va? Gör vi inte det?
Det gör vi.
Då får ni ha det fortsatt bra, både ni och alla som lyssnar ute i er sociala distansering. Det här har varit avsnitt nummer 212 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare för första gången i detta sammanhang är Jonas Kanje. Tack för oss.
Tack, tack.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.